Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Herre Jesus, öppna du mitt öga och låt mig se dig i din smärtas skrud. Ty Herre, ännu fattar jag så föga utav din kärlek till din köpta brud. O låt mig se dig, låt i fröjd och smärta min blick få vila vid din korsgestalt. Inprägla, Herre, djupt ut i mitt hjärta den sanningen att du fullbordat allt. Amen. Predikotexten är från Jeremias bok, det 11:e kapitlet, verserna 18-20, som lyder i Jesu namn. Herren uppenbarade för mig, och jag fick veta det. Du lät mig se vad de hade för sig. Själv var jag som ett oskyldigt lamm som leds bort för att slaktas. Jag visste inte att de tänkte ut onda planer mot mig. Låt oss fördärva trädet med dess frukt. Låt oss utrota honom ur det levandes land, så att man inte mer kommer ihåg hans namn. Men Herren Sebaot är en rättvis domare som prövar hjärtan och njurar. Låt mig få se din hämnd på dem, ty för dig har jag lagt fram min sak. Herre, skriv du in dessa ord i våra hjärtan. Amen. Det finns en sats i den här texten som direkt anknyter till dagens ämne. Själv var jag som ett oskyldigt lamm som leds bort för att slaktas. Guds rena lamm, oskyldig. Profeten Jeremia är här en förebild för Jesus. Profeten, han skulle inte slaktas. Han kom undan sina fiender, även om det var nära. Men Jesus, han måste gå in i döden. Idag följer vi Jesus när han rider in till Jerusalem för att fullborda det verk som han kom för att utföra. Att lida och dö för världens synder. Vi ska stanna en stund inför förebilden Jeremia och den miljö han var verksam i, innan vi sen ser på det verkliga offerlammet. Och slutligen ska vi också göra några kopplingar till oss själva och den tid vi lever i. Profeten Jeremia var son till en präst från Anatot i Benjamins land strax norr om Jerusalem. Han var verksam några årtionden innan den fruktansvärda straffdomen kom över Jerusalem, som han och många andra profeter hade förutsagt, som en följd av folkets ogodaktighet. Ja, Jeremia måste själv också uppleva den här fruktansvärda förödelsen. Det var ju, om vi fixerade till tid, så var det 586 före Kristus när Nebukadnessar, kungen i Babylonien, verkställde den förstörelse som var följden av ogodaktigheten som folket hade dragit över sig. Och man kunde ju tänka, när Jeremia satt i de spillror som fanns kvar av Jerusalem. Vi läser i klagovisorna det som är hans gråt över Jerusalem. Så kunde man ju tänka att det var helt ute med folket. Nu var det slaget i spillror. Folket var bortfört i fångenskap. Staden var jämnad med marken. Guds heliga stad. Templet där Gud bodde. Gud hade lämnat det. Mitt i det här så finns det ändå en ljusglimt. Jeremia berättar om att Guds nåd har inte tagit slut. Och han får också profetera om en kommande tid när Gud igen visar sin barmhärtighet. Han får komma med profetian om det slaktade lammet som är oskyldigt. som måste offras för världens synder. För att befria människorna från syndens fångenskap, som är mycket värre än det att folket var fört bort till Babylonien i en fysisk fångenskap. Det är därför som den här texten också hör till palmsöndagens texter, där Jeremia utgör förebilden. Om vi ser lite i övrigt på kapitel 11, Jeremia, så ser vi hur Jeremia går till rätta med judamän och Jerusalems invånare för att de har avfallit från det förbund som Gud har slutit med dem. Han påminner dem om hur Gud gjorde ett förbund. Han påminner dem om de förmaningar som Mose riktade till folket. Om ni håller mitt förbund, säger Herren, så ska välsignelser komma över er. Välsignelser i långa banor. Det här finns särskilt tydligt framställt i 5 Mosebokens 28 kapitel. Där det är 2 delar av kapitlet, där första delen talar om alla de välsignelser som ska komma om folket lyssnar. Och där den andra delen av kapitlet talar om de förbannelser som kommer över folket om de viker av från Herren. Mose säger, om du lyssnar till Herrens, din Guds röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så ska Herren, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden. Och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herrens, din Guds röst. Nu kan vi inte börja räkna upp allt detta, men det är allt det som ett folk upplever som välsignelser. Att få bo i trygghet, att ha sin familj nära sig, att inte behöva vara rädd, att åkrarna ska bära god skörd, man ska få vara frisk och så vidare. Men så fortsätter Mose sen med en rad varningar på motsvarande sätt. Men om du inte lyder Herrens, din Guds röst, och inte håller fast vid och följer alla hans bud och stadgar som jag idag ger dig, så ska alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. Så kommer motsatsen. Förbannelser som betyder att man blir bortförd till ett annat land. Man blir landsförvist. Man drabbas av sjukdomar, pest. Man blir decimerade. Istället för att ha varit stort folk så blir man decimerade och bara ett fåtal blir kvar. Ja, det här det är någonting fruktansvärt. Och när det sker, och det skedde, då ska alla fråga, varför har Herren gjort så här? Mot sitt folk. Har han glömt sitt folk? När de inte längre är skyddade mot sina fiender. Nej. Det här är bara följden av det att de har vänt bort ifrån Herren. För så sa ju Gud att det ska ske. Nu måste Jeremia ropa ut Guds ord. Herren sa till mig, ropa ut allt detta i Judas städer och på Jerusalems gator. Säg, hör detta förbunds ord och handla efter dem. Ty från den dag då jag förde era fäder ut ur Egyptens land och ända till denna dag har jag förmanat dem gång på gång och sagt, hör min röst. Men de lyssnade inte. De lyssnade inte. Och så kommer då Guds ord så här. Se, jag ska låta en olycka drabba dem som de inte ska kunna komma undan. Och när de då ropar till mig ska jag inte höra dem. Och det heter till och med så här, längre fram, att Jeremia till och med får ett förbud att be för detta folk. Jag vill inte höra dem när de ropar till mig i sin olycka, säger Gud. Det här tål man inte höra. Det väcker ilska. Jeremia måste bort. Man planerar att mörda honom. Trädet måste huggas av. Ryckas upp. Man vill mörda honom som ett oskyldigt lamm. Men Jeremia, han får veta av detta. Och han blir räddad. Även om det en gång var så nära. Han blev sänkt ner i en brunn som var full av dy. Och där höll han på att dö. Men det var inte så att han skulle dö då. Han dog senare, men inte då. Men han fick ändå se det att de onda männen skulle dödas, föras till Babylonien, så verkställdes hämnden på detta folk för att de inte hade lyssnat. Men det var ju ingen glädje för Jeremia. Det var ingen glädje för de hade vänt bort ifrån Gud. Här får alltså Jeremia bli en förebild till honom som verkligen måste offras på grund av folkets synd. Ja, inte bara för judafolkets synd, utan för hela världens, för din och min synd. Samma inställning som Jeremia mötte här möter vi också gentemot Jesus i evangelierna. Vi ser hur en del av dem som Jesus predikar för blir allt mera ilskna över hans förkunnelse. Först är de bara förundrade. Säger, hur i världen är det, kan han predika? Han är ju bara en snickares son. Han är ju från Nazaret. Vi känner hans mor och far och hans syskon. Hur har han fått någon lärdom så han kan predika? Men sen börjar de iaktta honom närmare. Och så börjar de lyssna mera till vad han säger. De ser att han botar sjuka på sabbaten. Det är oerhört. Mot de äldste stadgar. Och så hör de att han tillämpar profeternas ord om Messias, den smorde, på sig själv. Han säger, jag är. Jag är. Han tar namnet i sin mun. Guds heliga namn, det onämnbara. När Jesus läser från Jesajas profetia, Jesaja 61 i Nasarets synagoga. Herrens ande har smort mig. Han är över mig. Han har smort mig. Han har sänt mig. Och säger, idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Då tål man inte höra mera. Skulle han vara den som Jesaja profeterar om? Det betyder ju i klartext att Jesus gör anspråk på att vara Messias. Den smorde, han som är Gud, Guds son, som kommer av Davids släkt, som ska återupprätta Davids tron, upprätta ett evigt rike på nytt. Han gör anspråk på att vara människosonen som Daniel talar om i sin bok i 7:e kapitlet, som ska komma på himlens skyar, som kommer för att döma. Den är Jesus, han står och gör sådana anspråk om sig. Nej, en sån måste man förgöra. En sådan ska först bort från detta land. Från detta liv. Man måste rycka upp trädet med roten så att man slipper honom. Så genomför man sin plan med största list. Trots att man inte kan överbevisa Jesus om någon synd, så ställs han framför dem. Inför falska vittnen. Han gisslas. Han döms till döden. Och så förs han bort för att slaktas. Jeremia kom undan. Han blev räddad från brunnen. Även om det var på ett hår när att han. De hade lyckats ta livet av honom. Men Jeremia fick också veta att det finns ett annat lamm som ska komma. Han berättar i 33 kapitlet i Jeremias bok om hur Herren ska uppfylla sitt löfte. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig delning växa upp på David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så, Herren vår rättfärdighet. När Jeremia levde var det allt annat än rättfärdighet på jorden. Då bodde Jerusalem ingalunda i trygghet. Det blev ju förstört. Men var det bättre när Jesus kom? När änglarna sjöng för herdarna utanför Betlehem, så var det minsann ingen yttre frid. Romarna var där som ett ständigt hot. De lamm som herdarna vaktade skulle snart slaktas och bli påskalamm. Herdarna fortsatte att strida mot lejon och björn. Kunde ingalunda leva fredligt med både lejon och får tillsammans, som Jesaja hade utlovat. Var blev friden? Och se på hur Jesus bemöttes av sina motståndare, tog emot hugg och slag, spott och spe. Han blev klädd i törnekrona, fastän han var världens kung. Och så denna korsfästelse, det grymmaste avrättningsmetod som människor har kunnat komma på, det måste han genomlida. Var det frid? Var det rättfärdighet? Bodde Juda och Jerusalem i trygghet nu? Några år tionden till och Jerusalem jämnades igen med marken när romarna kom och erövrade staden. Templet blev förstört än en gång. Och Jesus själv, han möttes inte av frid och välvilja under sitt liv heller. Han blev frestad att överge sitt uppdrag. Djävulen frestade honom i öknen att göra stenar till bröd så att han inte skulle behöva vara hungrig. Att han skulle falla ner och tillbe honom för att så få all makt. Då Jesus stod inför sina anklagare kunde han ha visat dem vem som har makten, men han teg. När han hängde på korset hånade judarna honom. Om du är Guds son, stig ner från korset. Han kunde ha gjort det. Men då skulle han inte ha blivit vår frälsare. Han skulle inte räddas ur dödens käftar. Han måste gå ända till döden. Han måste utstå allt för att du och jag skulle räddas från dödens gap, från djävulen. Om han hade svikit så hade det inte funnits något hopp för dig och mig. Då skulle vi stå inför den fasansfulla domen att omslutas av den eviga elden. Precis som de som Jeremia talade till nu stod inför den jordiska katastrofen, inför elden, när Jerusalem och templet skulle förgöras. Kära vän, tänk på att du och jag var med och hånade Jesus. Det var du och jag som ropade korsfäst. De som gjorde det i verkligheten var bara våra representanter. De utförde för vår räkning det skamliga uppdraget att fördärva trädet och slakta det oskyldiga lammet. Vi gav i uppdrag åt soldaterna att slå in spikarna och resa upp korset. Det var vi som med våra synder drev Jesus i döden. Men han gick ändå i döden. Han svarade oss inte ens med samma mynt som vi behandlade honom med. För han älskade oss trots vad vi hade gjort. Så bytte han med oss. Han tog detta fruktansvärda som vi borde ha lidit. Så gav han oss liv och salighet och rättfärdighet. Med den rättfärdigheten gav han oss frid. Den som inte världen kan ge. Världen är fortfarande full av ofrid. Men vi har frid med Gud genom Jesus Kristus. Och han gjorde det utan att kolla upp först om vi var värda det. Han gav sitt liv i döden medan vi ännu var syndare. Därför är det ingen skillnad mellan oss människor. De judar som Jeremia talade till var knappast särskilt ogudaktiga till sitt yttre. Det var inget fel på att vara Abrahams efterkommande. Att gå till templet och fira påsk och offra påskalammet. Det var precis det som Gud hade föreskrivit. Felet var att de också dyrkade avgudar. De var inte nöjda med att tillbe den enda sanne guden. De ville också vara som andra folk. De ville göra som alla andra. Ha deras gudar. Och så byggde de många altaren åt sig. Men Gud hade sagt, du ska inte ha andra gudar. Så var det också med de judar som Jesus mötte. De var också hyggliga medborgare. Fariseerna var oklanderliga. De levde ett rättfärdigt liv. Vi är Abrahams barn, sa de. Vi har aldrig varit trälar under någon. Vi är ju inte djävulens barn, som Jesus påstod att de var. Men de förkastade Jesus, sin frälsare. Vi är inte alls bättre än de judar som blev ilskna över att Jeremia talade straffdomar över dem, eller som Jesus mötte med verop. De skröt över sin härkomst, över att de var Abrahams barn. Och vi brukar tänka att vi är hederliga. Vi bor i ett kristet land. Vi är kanske födda av kristna föräldrar. Har fått ha Gud med oss sedan vår barndom. Vi visar gärna upp vår fina CV med våra meriter. Och vi samlas till gudstjänst och tillhör en luthersk församling. Ändå är vi grund och botten precis lika genomfrätta av synden, av ondska. Det spelar ingen roll vad vi har för skal. Om vi har grova synder, eller om vi har lämnat bort dem, kan vara fria från den. Inför Gud har det ingen betydelse. Där är vi alla lika. Några klarar sig bra i det borgerliga livet. Andra hamnar i fängelse. Några har lyckats putsa sitt språk så att vi inte använder svordomar och gyckel. Andra släpper ut det som hjärtat är fullt av. Några har lyckats avhålla sig från att utöva våld och begå äktenskapsbrott. Andra har lockats in i dåligt liv och blir fördömda av oss hederliga. Men ändå går vi alla med tankar fulla av bitterhet, vrede, avund och otukt. I hjärtat är vi som stinkande gravar. Och det säger Paulus i Romarbrevet 3 att vår strupe är som en öppen grav. Det är starka ord. Och där är vi alla lika. Alltså värda precis samma straff som judarna. Det var inget fel att vara Abrahams barn. Inte det heller något fel att vara född i en kristen familj. Det är en stor förmån. Det är en stor förmån att få samlas till gudstjänst. Att slå vakt om den rätta läran så att vi ska bli bevarade på vägen. Det är en stor förmån att ha blivit kallad och uppsökt av den gode herden. Och den förmånen vill så gärna unna andra också. Det som blir fel är om vi genom det här börjar se ner på andra och menar att vi har själva en berömmelse av detta. Om vi börjar tro att vi är bättre tack vare vår gudsfruktan och vår gudstjänst. Det blir fel om vi glömmer att allt vi har beror på Guds nåd, på det slaktade lammet som har kommit för att lida och dö för att vi inte skulle gå förlorade. Det blir så fel om vi i detta livet inriktar oss på att göra oss själva goda dagar medan vi inte bryr oss om människorna som går omkring oss på en väg till helvetet utan att bekymra sig om att de en gång ska möta domaren. Vår text slutar med dom och hämnd. Herren är en rättvis domare som prövar hjärtan och njurar. Låt mig få se din hämnd på dem, ty för dig har jag lagt fram min sak. Ja, det verkar kanske inte som om Herren skulle vara en rättvis domare när man ser sig om i världen och ser allt det orättfärdiga som sker. Många kan inte och vill inte förstå talet om hämnd och dom. Det vill man rensa bort. Ja, kanske möjligen hör det gamla testamentet till. Men vi som är kristna och lever i nya testamentets tid, vi har inget med sånt att göra. Det var den gamla testamentets hårda Gud som uttalade sådant. Och så frågar man, hur kan Gud som har all makt och älskar alla straffa människor med evig fördömelse? Vi vet att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Men vi vet också att han inte släpper synden in i himlen. Han tar bara emot rättfärdiga syndare. Han tar emot sådana som är klädda i Jesu rättfärdighet. Och den vill han ha dit. Och min vän, du har också fått den rättfärdigheten. Du kläddes i den när du blev döpt. Då har du en dräkt som håller. Som du frimodigt kan bära när du står inför Gud. Behöver inte vara förfärad. Och tänka att Gud ska hämnas på dig. Han hämnades på Jesus i ditt ställe. Det var för att han, Jesus, led som ett oskyldigt offerlamm, som du med frimodighet kan se fram emot den dagen, då synden för alltid ska stängas in i helvetet, tillsammans med djävulen och hans änglar. Och då ska det inte längre finnas någon synd och någon plåga. Men den som inte vill veta av lammet, som gav sitt liv för världens synder, han står en dag inför hämndens Gud. Må Gud hjälpa oss att hålla det som Jesus har gjort för oss, dyrt och heligt. Och också att, som Jeremia, vara villig att lida det onda för vittnesbördets skull. För att budskapet om lammet också skulle få vara våra medmänniskor till evig välsignelse. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.